Vad bra att det var några som blev kvar i alla fall. Jag tycker ibland det låter så intressant det där med söndagsklubben som man har lust att gå med ner dit. Men kul att några av er stannar för att lyssna här. Vi ska ta och titta på en bild. När jag var i 12-13 års åldern så läste jag en biografi över Fredrika Bremer. Jag har glömt alltihop i boken utom en sak. Och det var när Fredrika var ungefär lika gammal som jag var då när jag läste boken. Då skämdes hon alldeles förfärligt mycket över sin näsa. Hon tyckte den var för stor så hon försökte fila ner den med nagelfil. Det gick inte särskilt bra. Den blev sårig, svullen och väldigt röd. Och alla stirrade på Fredrikas näsa. Nu tar vi nästa bild. Idag ska jag predika om kroppens teologi. Hur ser Gud på våra kroppar och hur vill Gud att vi ska se på våra kroppar? Och min predikotext har jag tagit från 1 Korinthierbrevet 6, vers 12-20. Och jag tänkte läsa den ur en översättning som heter Nya levande Bibeln. Så ni ska få se texten här på skärmen. Är det någon som hellre vill läsa den i den vanliga Bibeln så sitter det sådana biblar i bänkarna. Så, här kommer den. En del av er säger, jag är fri och kan göra som jag vill. Men tänk på att allt inte är bra för oss människor. Den som hävdar att han är fri och kan göra som han vill löper nämligen stor risk att bli slav under sina egna begär. Jag kan hålla med dessa människor när de säger maten är till för magen och magen för maten. Men kom ihåg att Gud en dag ska göra slut på både mat och mage. Däremot har de helt fel när de säger att det är tillåtet att leva i sexuell lössläppthet. Kroppen är inte skapad för sånt. Den är till för att ära och tjäna Herren Jesus eftersom han är Herre också över våra kroppar. Våra kroppar ska genom Guds kraft uppväckas från de döda en dag, precis som Herren Jesus blev uppväckt. Dessutom är de troende Kristi kropp. Och det betyder att era kroppar är de olika delarna i hans kropp. Ska jag då ta en del av Kristus och förena honom med prostituerad? Aldrig. Ni vet väl att den som ligger med en prostituerad smälter samman till en kroppslig enhet med henne. Det står ju i skriften, när en man förenas med en kvinna så blir de två ett. Men den som förenas med Herren Jesus smälter samman till en andlig enhet med honom. Håll er därför borta från all sexuell lössläppthet. Andra synder sker utanför kroppen, men den som ägnar sig åt sexuell lössläppthet syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt Guds heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Er kropp tillhör alltså inte er själva, utan Gud. Han har ju köpt er fria från ett slaveri under synden och har redan betalat priset för er. Se därför till att ära Gud med er kropp. Ett ganska vanligt sätt i kristna sammanhang när man ska undervisa människor om vad människan är, det är det som vi ska se på nästa bild här. Ett diagram där man visar att människan består av kropp, själ och ande. Kroppen är som ett yttre hölje, ett skal. Och inuti det här skalet bor själen och innerst har vi anden. Själen, det är ungefär det som vi brukar kalla för psyket. Våra tankar, våra känslor, vår vilja. Och anden är den del av oss som kan ha kontakt med Gud. När Paulus skrev den här texten så fanns det en religiös och filosofisk riktning som kallades för gnostikerna. Kan vi titta på nästa bild? Gnostikerna, de drog den här idén då om att skilja det kroppsliga och materiella från det själsliga och andliga till sin spets. En del av dem sa till och med att Gud har bara skapat själen och anden och materien är skapad av någon annan och den är alltså ond. Och eftersom då materien är ond så kan man göra precis vad man vill med den, menade de. Man kan frossa och äta precis hur mycket som helst och kroppen den är bara till för sex. Man kan ligga med vem man vill. Och det är de här idéerna som Paulus går emot i den här delen av brevet till församlingen i Korint. Det fanns tydligen människor i den församlingen som hade påverkats av de här idéerna. Jag har en bättre illustration på det här med människan som vi ska se här. Färgerna föll bort lite grann, men jag tror ni kan se vad det är för någonting. En sockerkaka, ja. Och jag ska försöka förklara varför jag tycker att människan är som en sockerkaka. Människan har ju tre huvudingredienser då. Kropp, ande och själ. Och sockerkakan, om vi tar nästa bild, har också tre huvudingredienser, ägg, mjöl och socker. Men, så tar vi nästa bild då. Om jag nu ställer fram en sockerkaka här, vem av er kan då komma fram och plocka isär den här sockerkakan och lägga ägg i en hög, socker i en hög och mjöl i en hög? Nej, ingen frivillig. Det går inte. För alltihopa är hopbakat till en enda enhet. Och så ser Gud på oss. Vi är ett, kropp, själ och ande. Det går inte att plocka isär oss utan allting hänger ihop. Och hela människan, allt vad vi är skapat av Gud. Och när Gud hade gjort klart sin skapelse, står i första Mosebok hur han såg på allting han hade gjort. Och det var mycket gott. Nu kan vi stänga av bildspelet för nu har jag inga fler bilder. Den här texten vi läste handlar ju väldigt mycket om sexualitet. Och jag tror att många utanför kyrkan tänker att ja, i kyrkan säger man att sex är någonting negativt. Något som man inte bör prata om och helst inte hålla på med så mycket heller. Och det kan nog vara så att en del av oss kanske har vuxit upp med det sättet att tänka också. Men när Paulus argumenterar mot sexuell lössläppthet, då tänker han precis tvärtom. Han upphöjer sexualiteten. Och han jämför den sexuella relationen mellan två människor med relationen mellan människan och Gud. Sexualiteten involverar kroppen och därmed hela personligheten, allt vad vi är, ända in till det allra innersta. Och sexualiteten är inte något som vi bara ska ta för oss av, utan det är någonting som vi ger till en annan människa. Det är en gåva som vi ger till en människa, en nära, en tillitsfull relation. En relation där man har överlåtit sig till varandra och gett varandra löften om trohet. Och genom sexualiteten blir två människor förenade till ett. Ande, kropp och själ. På samma sätt så bjuder Gud in oss, Jesus Kristus, att förenas med Gud till att bli ett med honom. I den gemenskapen som finns i treenigheten. Och det här är en oerhört djärv bild egentligen som Paulus ser. Att han liknar människans djupaste och mest intima relation med vår intima nära relation till Gud. Och det är därför, säger Paulus, som sexuell lössläppthet eller otukt som det står i Bibel 2000 är så allvarligt. Ska vi översätta det här till något ungdomars språkbruk så kanske vi skulle prata om att ligga runt eller kompissex. Och Paulus säger det lever man så kastar man bort och förvränger en av de absolut finaste sakerna som Gud har gett oss. Vi använder sexualiteten som ett njutningsmedel istället för en kärleksgåva. Det är också för att sexualiteten går så djupt i vår personlighet, ande, kropp och själ. Som den som har blivit utsatt för sexuella övergrepp får så djupa spår i hela sin personlighet. Våldtäkt, incest, andra typer av övergrepp. Det är ett övergrepp på hela människan, hela personligheten. Och det kan skapa nästintill oläkliga sår, som om det går ett hål genom hela människan när man har blivit utsatt för något sånt här. Och kanske sitter du här idag och har blivit utsatt för någonting sånt. Jag skulle uppmuntra dig i så fall att söka förbön för det som du har upplevt. Det kanske inte är det bästa att göra det under överlåtelsestunden, när man ber ganska kort och sen går vidare till nästa. Utan gå till någon du har förtroende för här i församlingen och säg jag skulle vilja ha boka en tid för förbön för det här. Så att ni får sitta i ett tryggt rum mellan fyra väggar och be tillsammans. Och jag vet att det finns befrielse, det finns upprättelse. Jag har sett det ske i människor. Ja, det var fantastiskt. Så vill jag skicka med dig också. Glöm aldrig att det var inte ditt fel. Hur ska vi då som kristna se på våra kroppar? Hur ser vår samtid idag på människors kroppar? Jag börjar ju min predikan med att berätta om Fredrika Bremer för 100 år sedan som skämdes över sin näsa. En av mina vänner berättade här i veckan om hur på jobbet hade hon fått se en av sina arbetskamrater komma med tejp över näsan och en massa gula och blå fläckar i ansiktet. Och hon tänkte oj oj oj, hon har blivit misshandlad. Men det visade sig att hon hade genomgått en näsoperation. Och när jag hörde det där så associerade jag direkt till min predikan som jag håller på att förbereda och Fredrika Bremer. Och jag tänkte, ja, så långt har vi kommit på 100 år. Vi ser fortfarande på kvinnokroppar ungefär likadant som man gjorde när Fredrika Bremer, den stora kvinnosakskämpen, var barn. I tv-program, på filmer och inte minst i sociala medier så bombarderas vi hela tiden med det här budskapet att kroppen, det är ett stort renoveringsprojekt. Det är en del av din heminredning. Ena året kan du skaffa nytt badrum och nästa år kanske du hellre vill satsa lite pengar på skönhetsoperationer. Min kropp är min kropp. Jag gör vad jag vill med den. Och det låter väldigt likt de här gnostikerna på Paulus tid. Man förstorar sina läppar, man förminskar sina näsor, man förstorar eller förminskar sina bröst och sin stjärt. Man tatuerar sig över hela kroppen. Och det händer att resultatet blir lika sorgligt som det blev för Fredrika Bremer. Vad händer med människors självbild när man håller på och fixar och förändrar sin kropp så här hela tiden? Hur ser man på sig själv? Står man i spegeln och tittar sig i spegeln och föraktar det man ser? Känner att jag måste göra om mitt utseende för att jag ska kunna acceptera mig själv och för att andra ska kunna älska mig? Vi har ju som kristna vant oss vid att säga att när vi kommer till tro på Jesus då flyttar han in i vårt hjärta. Men Paulus, han tar det lite till ett annat plan när han säger att den helige ande bor i våra kroppar. Han säger att våra kroppar är ett tempel åt den helige ande. Och när Paulus skrev det, då var det många som ansåg att det här var rena rama hädelsen. Därför att templet, det fanns i Jerusalem, det fanns bara ett enda tempel, och det var Jerusalems tempel, och där bodde Gud. Templet var omgivet av en massa gårdar, och det fanns regler för vem som fick gå in på vilken gård. Själva byggnaden, där fick bara präster gå in. Men längst in i templet fanns det ett litet rum som kallades det allra heligaste. Och det var avstängt med ett stort, tjockt, tungt draperi. Och där fanns Guds närvaro. Guds härlighet, Guds helighet, Guds kraft fanns där inne. Och det var så starkt. Så att om man gick in där skulle man bara falla död ner. Bara en enda gång om året fick någon gå in i det allra heligaste. Och det var den överste prästen som gick in med ett offer för sin egen och för hela folkets synd. När Jesus stod på korset, då rämnade det här draperiet uppifrån och ner. Och vägen in till Guds helighet, Guds närvaro, var inte längre avstängd. Och några veckor senare så föll den heliga ande över alla de kristna. Det var så starkt och så mäktigt så att det till och med syntes eldslågor över alla de som hade fått ta del av Guds ande. Och så här har det fortsatt. Vi som tror på Jesus, vi har fortfarande fått ta emot den heliga ande som bor i våra kroppar. Vi är ett tempel för Gud. Guds närvaro har flyttat ut till oss. När vi sitter på tunnelbanan, när vi går i mataffären och plockar varor i våra kundvagnar, när vi är på jobbet, när vi stökar runt i köket, så är vi ett tempel för den heliga anden. Det kanske inte är så många av oss som sitter här som har beställt en läppförstoring. Men jag tror faktiskt att inte någon av oss kanske är 100% nöjd med sin kropp. Så är det ju med oss människor. Min näsa är lite för stor, mina öron sticker ut lite för mycket, jag är lite för tjock, jag är lite för smal. Vi hittar lite fel med våra kroppar. Och jag tror att så är det att vara människa. Vi har våra skavanker. Ingen av oss blev 100% perfekt. Men precis sådana vi är, med alla vårtor på som man säger i England, så har vi blivit utvalda till att vara Guds tempel. En tempel för den helige ande. Varenda en av oss har en kropp som Gud har skapat. En kropp som Gud älskar. Och en kropp som Gud trivs med att bo i. Jag har en liten utmaning till er allihopa. Imorgon är det måndag morgon. Och när ni kliver upp ur sängen imorgon, går in i badrummet och tittar i spegeln, så skulle jag vilja att ni tänker er att Gud står där bredvid, eller kanske lite snett bakom, och tittar tillsammans med er på er spegelbild. Och så ler Gud mot din spegelbild, mot dig i spegeln, och så säger han: titta här. Här är en människa som jag har skapat till min avbild. Här är ett tempel som jag bor i. Här är en människa som jag älskar så mycket att jag gav mitt liv för henne på korset. Här är mitt älskade barn. Korinthierbrevet 3, vers 16-17. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Låt oss be. Tack Gud för att du som är helig har valt att bo i våra kroppar. Hur de nu än ser ut, vad de nu än har för brister, så har du valt att vi ska vara ditt tempel och bära dig i världen. Herre, vi känner så stor ödmjukhet över din nåd och generositet och din kärlek till oss. Jag ber dig Herre att du ska hjälpa oss att älska våra kroppar därför att du älskar våra kroppar. Jag ber dig också Herre för alla som lever i relation att vi ska få glädjas över sexualiteten som en gåva som vi ger till varandra. Kom Herre och fortsätt att bo i oss och att fylla oss med din heliga ande. I Jesu namn. Amen.